I vårt studium av Lukas evangeliet så har vi studerat Jesu tidiga verksamhet, och vi har sett hur kritiken emot Jesus från det religiösa etablissemanget i Israel har tilltagit mer och mer. Först så blev han utslängd från sin egen hemstad Nazaret när han stod upp och gjorde anspråk på att vara uppfyllelsen av Jesaja, profetior om Messias. När han kom till Kapernaum så förfasade sig snart de skriftlärda och fariseerna över att han kunde hävda att han hade rätt att förlåta synder. Och ännu mer förfasade man sig och kritiserade honom och hans lärjungar när han inte förstod att välja rätt sällskap utan låg till bords med syndare och publikaner. Men Jesus hade hela tiden avväpnat sina kritiker på ett mycket definitivt sätt. Men nu är det dags för en ny konflikt. Och den här sortens konflikt som vi möter i dagens text, den ska återkomma flera gånger. Ja, det finns inte mindre än 6 olika tillfällen i de olika evangelierna när Jesus kommer i konflikt med fariseerna, de skriftlärda, just på grund av sabbaten och sabbatens innebörd. Och för att bättre förstå den här konflikten i texten idag så tror jag vi måste stanna upp och tänka tillbaka vad detta med sabbatsdagen egentligen var för någonting. Vad dess ursprung var och vad den hade för innebörd och hur den skulle fungera. Sabbat, det hebreiska ordet, betyder upphörande ifrån ansträngningar. Alltså vila. Vila. Sabbaten har sin grund redan i skapelsen, eftersom det heter i första Mosebok 2 att Gud skapade jorden och livet de 6 skapelsedagarna, men att han sedan vilade den 7:e dagen. Och det står i andra, i första Mosebok 2:3 att Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud gjorde när han skapade. Det var inte så att Gud var trött och därför behövde vila. Men Guds vila markerade att vad han nu hade gjort var fullbordat. Guds vila markerar ett fullbordat skapelseverk. Men det tidiga människosläktet ges ingen befallning från Guds sida, ingen lag från Guds sida om att hålla en särskild dag helig. Vi vet i alla fall ingenting om att så skedde. Men tydligen så fanns sabbatsdagen i bruk bland israeliterna redan innan de kom till Sina i berg och fick ta emot de 10 budorden. För vi läser ju i andra Mosebok 16:e kapitel, när man just har tågat över igenom Röda havet och får uppleva det här märkliga mannat som kommer från himmelen, att Gud säger att på sabbatsdagen då fick man inte gå ut och samla manna. Och man fick heller inte tillaga någon måltid på sabbatsdagen utav mannat, utan det skulle göras den 6:e dagen, dagen innan. För sabbatsdagen skulle helgas ibland folket, vara en Herrens sabbat, och på den skulle ingen syssla få utföras. Men inte förrän några månader senare, när man kommer till Sina i berg, andra Mosebokens 20:e kapitel, som reglerna om sabbaten formuleras i de 10 budorden som det 3:e budet. Och motivet för att sabbatsvilan nu skulle känneteckna Guds folk den 7:e dagen, det var att Gud hade skapat 6 dagar och vilat den 7:e dagen. Det står i andra Moseboken 20 i den 8:e versen följande: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och förrätta alla dina sysslor, men på den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter eller någon tjänare eller något utav dina boskapsdjur. Ty 6 dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på 7:e dagen. Därför har Gud välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så motivet hämtas återigen ifrån skapelseveckan och Guds vila. Men i andra Moseboks 31:a kapitel så förtydligas syftet med sabbaten ännu mer. Och vi ser att den här dagen var specifikt given till Israels folk. I det 31 kapitlets 13 vers så står det: tala till Israels barn Mose och säg: mina sabbater ska ni hålla heliga, ty det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Sabbatsdagen kommer nu att utgöra ett tecken på förbundet mellan Gud och hans folk. Så att Israels folk skulle hålla den sjunde dagen helig. Varför? Jo, därför att det skulle vara en påminnelse att de stod i förbund med den Gud som hade skapat himmel och jord och befann sig i vila efter ett fullbordat skapelseverk. Sabbaten, ett förbundstecken alltså. Men om man nu bröt sabbaten på något sätt, så var det mycket allvarligt straff förknippat med det, till och med dödsstraff. Inget arbete fick utföras den här dagen. Herrens vila skulle firas, minnas. Man fick inte göra upp någon eld. Man fick inte laga mat, den skulle beredas dagen före. Man fick inte företa resor. Man fick inte köpa eller sälja på den dagen. Inga bördor fick bäras. Man fick inte samla ihop ved till eld, till exempel. Det lär vi oss ifrån Gamla testamentets sätt att tolka den här lagen. Och på så sätt så tjänade sabbatsdagen till att göra Israel till ett annorlunda folk, till att avskilja det från andra folk och göra det på ett ytterligare sätt distinkt och annorlunda från andra folk, och markera att detta var Guds folk. De tillhörde den Gud som befann sig i vila efter att ha fullbordat skapelsen. Men den skulle också tjäna till åminnelse av att Gud hade fört dem ut ur Egypten. Och när vi läser det i 5 Mosebok 5 kapitel, så markeras ytterligare att sabbatsdagen var en unik institution för just den israelitiska nationen. Den nation och det folk som hade blivit räddat ut ur Egypten. Till 5 Mosebok 5 och 15 så står det: du ska komma ihåg att du själv var en träl i Egyptens land, och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen. Till minne av ett fullbordat frälsningsverk. Det är mycket intressant. Sabbatsdagen skulle firas visst i första hand kanske för att man tillhörde en Gud som hade fullbordat skapelsen och nu befann sig i vila. I det avseendet att skapelsen var fullbordad. Men också till åminnelse av att vi såsom Guds folk har blivit räddade, befriade ut ur fångenskapen. Därför firar vi denna dag och tänker på vad Gud har gjort för oss. Ett fullbordat frälsningsverk. Och här kanske ni redan kan se någonting av den skuggbild och förebild som sabbatsdagen skulle utgöra och utgjorde till frälsningen och vilan som Gud nu har fullbordat i Jesus Kristus. För andra folk så gällde inte sabbatsdagen på det här sättet. Det fanns viktiga principer att dra för andra folk och för mänskligheten generellt naturligtvis ifrån den här sabbatsdagen. För det första, människans moraliska skyldighet att tillbedja Gud och att avskilja tid, särskild tid, för att tillbedja Gud och att regelbundet återkomma till tillbedjan, andlig gemenskap och undervisning. Sabbatsdagen anger också det mänskliga behovet av vila från fysisk ansträngning. Det är någonting som vi behöver. Det är nyttigt för oss att regelbundet få koppla av ifrån det som vardagen innebär. Gud hade goda syften med sabbatsdagen. Men på Jesu tid, som vi nu läser om i Lukas 6 kapitel, så hade sabbatsdagen utvecklat till ett system av rigorösa regler som sa vad man inte fick göra och möjligen fick göra på sabbatsdagen. Och denna dag hade istället för att bli en hjälp för människan blivit en börda. Firandet av sabbatsdagen hade likasom förfallit till ett yttre beteendemönster där man var mer intresserad av att lyckas hålla de yttre buden än av att möta akuta mänskliga behov. Det gammaltestamentliga sabbatsbudet hade omringats av omkring 39 regler och bud och förordningar, och en massa små bud och förordningar. Det var till exempel tillåtet att dra en stol efter sig på köksgolvet inomhus. Men det var förbjudet att dra samma stol efter sig på marken utomhus. För då tolkades det som att man plöjde, därför att stolen i så fall lämnade fåror efter sig i marken. En person med tandvärk fick absolut inte gurgla sig med ättika på sabbatsdagen för att så lindra sin smärta. Han fick möjligen använda sin tandborste och doppa den i ättikan och så föra till munnen. För det var mindre arbete i det tydligen. Visserligen fick man ta bort skräp ur ögat och en sticka ur kroppen även på sabbatsdagen, men det var också gränsfall. Särskilt fariseerna och de skriftlärda slog vakt om sabbatens förhållningsregler, och vi kan förstå att det nu var upplagt för konflikt med Jesu och hans verksamhet och hans frihet och hans kärlek till människorna. Jesus gav ju sitt erkännande till det gammaltestamentliga lagens auktoritet. Han tvekade inte där. Han sa: jag har inte kommit för att de inte göra lagen. Jag har kommit för att fullborda lagen. Och inte en prick av lagen ska förgås förrän allt har fullbordats. Han hyste högsta tänkbara respekt för lagen. Men han hade ingen förståelse för dessa misstolkningar av lagens djupa innebörd som fariseerna hade förfallit till. Jesu betoning låg inte på de yttre reglerna och uppfyllandet av de yttre minutiösa små reglerna, utan på lydnad mot lagens anda och lagens väsen och djupa innebörd. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd. Du ska älska din nästa så som dig själv. Och så kunde hela lagen sammanfattas i de orden. Och det var det som Jesus exemplifierade så fint. Men du ser, fariseernas lidelsefulla iver om lagens bokstav, den hade tagit död på deras kärlek till människorna och med människornas behov. Och därmed så hade de missat vad hela lagen egentligen ville åstadkomma: lycka och välstånd bland människor. Och inte mindre än vid 6 olika tillfällen får vi alltså läsa om hur Jesus kommer i konflikt med judarna om just sabbatsdagens innebörd. Och här är ett av de tillfällena. Vanligtvis så gick det stigar genom sädesfälten och åkerfälten. Och det var inte alls ovanligt att när man gick på dessa stigar, man ryckte åt sig en knippa ax, gnuggade ur kornen ur agnarna och förde vetekornen i munnen och började äta. Och det betecknades heller inte som stöld. Faktiskt så var det till och med lagstadgat att så här skulle man få göra. Jag ska läsa ett intressant ställe i 5 Mosebok 23 och 24. Där står det så här: när du kommer in i din nästas vingård får du där äta druvor så mycket dig lyster, till dess du blir mätt. Men du får inte lägga det i något kärl och ta med det hem. Och när du kommer in på din nästas sädesfält, då får du plocka ax med din hand, men med skära får du icke komma vid din nästas säd. Men man fick gå så där och plocka, ni vet, och man kom in i sin nästas trädgård och äta så mycket man ville till dess att man blev mätt, men sen var det stopp. Man fick inte utnyttja den här generositeten och gästfriheten som var lagstadgad i Mose lag. Men det var alltså tillåtet att plocka ax när man gick genom sädesfältet. Och jag tycker det är intressant att Gud lagstadgade detta i Mose lag för att han ville att hans folk skulle kännetecknas av en sån här generositet. Det var inte förbjudet att palla på den tiden, utan varsågod bara. Men det är inte heller det som lärjungarna får kritik för den här dagen, att de just hade gjort detta och att det därför anklagades för att vara stöld på något sätt. Kritiken ligger på ett helt annat plan. Fariserna kommer och säger till Jesus: hur kan ni göra vad som inte är lovligt att göra på sabbaten, nämligen ta ax? För enligt rabbinernas tolkning av ett sånt här förehavande så var det likvärdigt med att i första hand skörda. Man ryckte ju av axeln. För det andra att tröska. Man tröskade ju axeln i handen. Och för det tredje att rensa säden från agnarna. Man kastade ju agnarna ifrån sig. Och för det fjärde att stoppa det i munnen och äta någon slags snabb tillagning av kost och föda. Det var alltså på 4 punkter som han hade brutit mot sabbatsdagen den här dagen, enligt fariseernas sätt att tolka det. Man hade skördat, man hade tröskat, man hade rensat, man hade tillagat mat när man gick genom sädesfältet. Och så får man inte göra på sabbaten. Inom parentes så kan det vara intressant att lägga märke till att Jesu lärjungar tydligen inte var så där väldigt rika. Han tog dem inte med till en flott restaurang åt när sabbatsdagen var inne. De var faktiskt hungriga, och det var därför som de ryckte av axeln. Och Jesus utnyttjade heller inte sin gudomliga makt och framställde ett bröd under när man kom i knipa. Och så fixade middag. Han mutade aldrig sina lärjungar med att underlätta vägen för dem, utan han visade hela tiden på vad priset var. De var hungriga, de behövde tydligen mat. Nåväl, som grund för sin kritik så hänvisar fariseerna till sabbatsdagens och sabbatsbudet. Men Jesus svarar i vers 3, hänvisande till samma gamla testamente: har ni inte läst? Eller nästan ironiskt: hur läser ni er bibel egentligen? Har ni inte läst hur det var med David? Och så refererar han och hänvisar han till ett tillfälle i första Samuelsboken 21. När David vid ett tillfälle tillsammans med sina män var på flykt ifrån konung Saul. Och kom hungriga ner till uppenbarelsetältet och tabernaklet. Och bad prästen Ahimelek om att få bröd för att stilla sin hunger med. Men Ahimelek måste säga: vi har inget bröd. Det rådde nöd i landet. Vi har bara de 12 skådebröden som ligger inne på det gyllene bordet i det heliga rummet i uppenbarelsetältet. Och av det brödet får ju enligt lagen bara prästerna äta, när det byttes ut mot nytt bröd en gång i veckan. Men så läser vi i första Samuelsboken 21 att denna lag i alla fall fick stå tillbaka för de mänskliga behoven. Och David och hans män erbjuds så att äta av skådebröden på villkor att de var ceremoniellt rena. Det vill säga inte hade kommit vid någon död kropp nyligen eller haft sexuellt umgänge nyligen. Det var ceremoniella yttre regler som gällde för renhet. Nåväl, de fick i alla fall äta av skådebröden fast de inte var präster. Och det var ett uppenbart brott egentligen emot den levitiska lagen. Men hur var det nu, säger Jesus? Gjorde David fel, eller? Fariserna tiger. De ger inget svar. De kan inte ge något svar. Eller, det var faktiskt så att de erkände att vad David hade gjort nog var rätt i alla fall. För man hyste stor respekt för David. Men därmed så hade de också erkänt att barmhärtighet går före hållandet av yttre rituella regler. Men i och med att de erkände här genom sin tystnad att vad David hade gjort, det var rätt, så har de också vittnat om sin egen inkonsekvens i att döma lärjungarna när de nu gjorde någonting som var långt mindre allvarligt än det David hade gjort. David hade ätit av skådebröden. Lärjungarna hade bara tagit några ax en sabbatsdag och fört till sin mun. Det är mycket intressant att Jesus härmed anger att David hade rätt att handla som han gjorde. Och om David hade rätt, så har också Jesus i egenskap av människoson rätt att i ännu högre grad omtolka lagen och peka på dess djupaste innebörd. Därför tillägger Jesus: människosonen är herre över sabbaten. Jag har rätt att tolka sabbaten på ett auktoritativt sätt. Och i parallellstället i Markus om den här berättelsen så säger Jesus också att sabbatsdagen, den blev given för människans skull och inte människan för sabbatens skull. Gud skapade inte först sabbaten och så skapade människan för att människan skulle passa in i sabbaten. Utan Gud skapade människan och så gav han sabbatsdagen åt människan för människans skull. Den etiska aspekten är alltid viktigare än den yttre, rituella. Så var också profeternas förkunnelse genom gamla testamentet. Det fanns de som med sina läppar prisade Gud, men som med sina hjärtan var långt borta ifrån honom. De hade Gud ingen förståelse för. Och de som fastade, kanske flera gånger i veckan, för att visa sin hängivenhet för lagen, men negligerade att uppfylla de enklaste kärleksgärningarna, de var heller inte Gud imponerade utav. Så Herren säger genom sina profeter många gånger, och Jesus citerar på ett parallellställe faktiskt, Hosea 6:6, där Herren säger: jag har behag till kärlek och inte till offer. Det hjälper inte hur mycket offer du kommer med, hur mycket du lägger i kollekten, om du inte har kärlek. Gud är föga imponerad. Så länge hjärtat inte är hängivet Gud, så hjälper det inte med alla ritualer i världen. Kärlekens gärningar är viktigare än all fasta som du då kan kunna underkasta dig. Gud föredrog tydligen att hans präster gav av det helgade brödet åt David och hans män som en handling av barmhärtighet. De var ju hungriga och de behövde bröd. Det fanns inga annat bröd. Vi får ta skådebrödet. Det var viktigare att stilla deras hunger än att uppfylla kravet att de måste vara präster. De fick hellre äta av brödet än att det skulle ligga kvar tills nytt bröd kunde läggas fram, bara för att lagen om skådebröden skulle uppfyllas till varje pris. Likaså, menar Jesus, så ville Gud hellre att lärjungarna skulle förbruka några minuter på att plocka några ax där de gick genom sädesåkern och så stilla sin hunger. Hellre det än att låta dem lida av svaghet och hunger bara för att det råkade vara sabbat den här dagen. Sabbaten var aldrig tänkt som en slavpiska. Sabbaten var tänkt för att betjäna människan. Och hur mycket mer då inte människosonen i sin attityd att betjäna människan och se till att människan for väl. Människosonen som är sabbatens herre, han har kommit för människans skull och inte för att uppfylla yttre regler. Lukas går vidare med att presentera en ny konflikt angående sabbaten. Sin vana trogen, står det i vers 6, så gick Jesus in i synagogan på sabbatsdagen. Och där fanns en man vilkens högra hand var förvissnad, ett gravt handikapp, den högra handen förvissnad och obrukbar. Fariserna och de skriftlärda var där, inte för att ta emot undervisning, inte för att bli välsignade av Gud, inte för att växa i sin tro. Fariserna var där för att om möjligt finna något som de kunde anklaga och kritisera Jesus för. Tänk vad fattigt att gå till en gudstjänst med en sån attityd. Nu ska jag se hur de beter sig den här dagen. Nu ska jag se om jag kan hitta något fel igen. Den människan som går till Guds hus med en sån attityd går naturligtvis hem fattigare än hon kom. Och ska aldrig mena att hon kan få någonting från Gud. Vi måste komma till Guds hus med ett öppet hjärta. Och du ska se hur tragiskt det slutade för fariserna den här dagen. De menade sig ha ett nytt trumfkort på handen. Nu skulle de se att om Jesus botade någon sjuk på sabbatsdagen, så var det ju i alla fall ett uppenbart brott emot sabbatsbudet. Eftersom botandet av sjuka ju måste anses som en yttre ansträngning och en form av arbete. Och det var ju förbjudet på sabbatsdagen. Enligt den fariseiska tolkningen av sabbatsbudet så var det endast dödliga sjukdomar, akuta dödliga sjukdomar, som fick ges medicinsk behandling på sabbatsdagen. Ja, man fick också ge hjälp vid förlossning och man fick omskära pojkar om sabbatsdagen råkade vara den åttonde dagen. Men annars fick inga sjukdomar behandlas en sådan dag. Och mannen med den förvissnade handen kunde ju knappast anses vara i sånt kritiskt behov av hjälp. Men Jesus förstod deras tankar. Och han sörjde, mina vänner, han sörjde över deras hjärtans hårdhet. Men han antog utmaningen orädd. Han var inte rädd för dramatik, Jesus. Han tar initiativet. Han kallar på mannen med den förvissnade handen: kom hit fram. Och han, utan att någon har bett honom om det, tar upp denna fråga offentligen. Och plötsligt är hela synagogan laddad med spänning. Hur skulle Jesus klara av det här? Skulle han gå i fällan nu så uppenbart? Jesu avsikt var tydligen att offentligen bemöta den här ruvande anklagelsen innan den ens hann bli uttalad. Jesu metod är lika öppen som fariseernas strategi är hemlig. Men Jesus hade ingenting att dölja. Han ställer fram mannen med den förvissnade handen framför alla i synagogan. Och så ställer han en retorisk avväpnande fråga och ger två alternativ och ingen kompromissalternativ. Antingen eller. Han säger: vilket är lovligt att göra på sabbaten? Att göra vad gott är eller att göra vad ont är? Eller att göra vad som innebär att rädda någons liv eller att förgöra någons liv? Vilket är rätt? Vilket är lovligt? Jesus öppnar ingen möjlighet till kompromiss. Han ställer frågan på sin spets. Ni måste välja. Vilket är lovligt? Och observera att Jesus framställer inte ett val mellan att göra gott och att undvika att göra gott. Utan han ställer frågan så här: valet gäller mellan att göra gott och att göra det som är ont. Och därmed antyder Jesus att avstå från att göra det goda är liktydigt med att aktivt göra det onda. Att avstå från att bota denne sjuke man, det innebär ju att hans lidande förlängs, och det innebär någonting ont. Vad ska jag göra? Ska jag hjälpa honom eller ska jag inte? Och Jesus sätt att ställa den här frågan så på sin spets, det gör det ju uppenbart för alla hur bizarr, hur omänsklig fariseernas tysta anklagelse är. Och återigen argumenterar Jesus utifrån principen att sabbaten är ju till för människans skull, för hennes bästa. Om det vore förbjudet att göra gott mot människan bara för att det råkade vara sabbat, då hade ju denna dag blivit en ond dag, en olyckans dag, en dag som man med ängslan och bävan såg fram emot. För då skulle man inte kunna få ta emot hjälp om man kom i knipa, och heller inte ge hjälp. Att vägra att göra gott är liktydigt med att göra ont. Och det kan ju knappast vara rätt att göra ont på sabbaten. Ja, logiken var så klar. Varenda en i synagogan fattar detta. Det vore ju verkligen att missbruka sabbatsdagen om man gjorde det som var ont på den dagen. Så svaret är egentligen givet för alla. Men det står i vers 10 att Jesus låter sin blick fara över hela samlingen. Det är lika som han ser om någon vill drista sig till att bemöta honom, eller om någon ändå vågade ge ett bifall till det första alternativet, att det är rätt att göra gott på sabbatsdagen. Men till sin bedrövelse så finns det inte en i synagogan som vågar stå upp och erkänna sig till Jesu attityd att visst, Herre, måste det vara rätt att göra det som är gott idag på sabbatsdagen, och att hela denne man. Och det står på ett parallellställe att Jesus uppfylldes av bedrövelse och vrede när han såg deras hjärtans hårdhet. Men han tvekar inte. Trots att han inte har fått något bifall till det han vill göra, så ber han den sjuke mannen sträcka ut din hand. Och i tro får han göra denna handling, att han emot Jesus räcker ut sin förvissnade hand, förtvinade muskler. Och plötsligt sker undret att nytt liv strömmar in i den döda handen. Och han känner hur styrkan återvänder, och han börjar kunna röra den och i glädje och förvåning visa den för hela den skaran som var samlad i synagogan den dagen. Vilken glädje för denne man. Återigen kunde han använda sin högra hand. Men mina vänner, istället för att glädjas med den stackars mannen över undret som just hade skett, över den friska högerhanden, istället för att visa tacksamhet mot mästaren som just har gjort en barmhärtighetsgärning, så fylls dessa fariséer av ursinne emot Jesus. Jesus var fylld av sorg över deras hjärtans hårdhet. Det var fylld av ursinne. Det är för att han hade låtit deras argument stå i så uppenbar dager, så som varande helt otänkbart. De är väl medvetna om sitt svidande nederlag, och de går bort för att stifta mordplaner emot Jesus tillsammans med herodianerna, står det i ett parallellställe. Hur ironiskt är det egentligen inte, mina vänner? Dessa människor ansåg att det var fel att bota en stackars man bara för att det var sabbat. Men att stifta mordplaner på sabbatsdagen, det var tydligen helt okej det. Jesus hade handlat helt öppet, logiskt och barmhärtigt. Och det hade tvingat fariserna att ta ställning. Och de hade tagit ställning, inte för Jesus, utan ännu mer emot Jesus. Deras hjärtan var förstockade, ser du. Och de ville inte ge Jesus rätt. Och istället blev de ännu mer emot honom. Så fungerar det än idag. Mycket tragiskt. Tänk om det är så för dig. Tänk om du har gått i gudstjänster gång på gång. Hört evangeliets underbara erbjudande men sagt nej. Nej. Tänk om du förstockar dig. Om du förhärdar dig. Du ser, förstockelse, det är den värsta av alla former av blindhet. Det är den form av blindhet när man menar sig vara seende. När man säger jag ser, jag förstår, jag vet, men ändå är blind. Hjärtats blindhet. Vi hörde så gripande Amir vittna förra söndagen. Han är blind vad gäller sin fysiska syn. Men han menar att det har inte så stor betydelse, för Gud har gjort mig seende med hjärtat. En viktigare form av syn. Äger du den syn? Hjärtats syn. Att du i tron kan se Herren Jesus. Och vet vem man är. Och erkänner honom som din Herre. Du behöver få dina ögon öppnade. Idag. Nå, till sist. Hade Jesus brutit emot sabbatsbudet den här dagen? Han hade ju utfört, menade de, en ansträngning i att bota en sjuk. Men hade han ens brutit emot farisernas tolkning av sabbatsbudet? Han hade ju inte ens givit mannen medicin. Eller en pillerburk eller någonting. Han hade inte föreskrivit någon behandlingsform. Han hade inte ens gjort massage på handen. Han hade inte ens stött i mannen. Han hade bara sagt, räck ut din hand. Och så hade undret skett. Vad hade Jesus gjort? Vilken form av arbete hade han gjort? Om jag får fråga. Han hade bara brutit sabbatsvidan på samma sätt som Gud gör när han i sin oändliga barmhärtighet ständigt bevisar oss välgärningar oberoende av vilken dag det är. Och det är gott för oss det. När Jesus vid ett tillfälle hade botat en blind man på sabbaten och fått kritik för det. Nej, det var också ett tillfälle när han hade gjort den här degen och lagt på mannens ögon i Johannes 9. Det var också en sabbatsdag. Men den lame mannen vid Betesdadammen hade också blivit botad av Jesus på en sabbat. Och för den skull står det att Jesus blev förföljd av judarna som hopade anklagelser över honom. Jesus hade då svarat. Min fader verkar ännu alltjämt. Därför verkar också jag. Och därmed hade Jesus menat att det var fadern som framverkade dessa under genom honom. Och genom att så säga hade han ju faktiskt gjort fadern själv till en sabbatsbrytare om fariseernas tolkning av sabbatsbudet var sant. Jesus visar alltså orimligt och oförenligt med Guds syften det är att sätta lag före barmhärtighet. I den här texten har Jesus visat att sabbatsbudet inte är en moraliskt bindande lag. Den kunde brytas för att möta mänskliga behov. Men Jesus skulle däremot aldrig ha brutit något annat bud av de moraliska buden. Jesus skulle aldrig ge sitt bifall till att det var okej att stjäla bara för att få mat. Eller döda någon för att stilla något mänskligt behov. Du ser skillnaden. Hur är det egentligen med sabbaten idag? Ska den hållas eller ska söndagen hållas som en motsvarighet? Söndagen betyder ju solens dag och fanns i den romerska kalendern som en dag vigd åt tillbedjan av solen. De kristna tillbad ju aldrig solen. Men nu råkade det vara så att Kristus uppstod den första veckodagen. Och det blev allt mer vanligare att de kristna fick förvana att samlas just på den första veckodagen för att fira sin herres uppståndelse. Och du ser, när evangeliet spreds i romarriket, det var ingen som visste vad sabbatsdag var bland hedningarna. Och på det apostoliska mötet i apostlagärningarna 16 är det heller ingen av apostlarna som vill hävda och försöka göra gällande att man nu skulle pålägga hedningarna att hålla sabbaten eller omskärelsen eller någon av de judiska reglerna, yttre rituella stadgarna. Nej, full frihet skulle råda. Och redan i apostlagärningarna antyds att det blev tydligen en sed bland de kristna att samlas på söndagen, även om inte det blev någon ersättning för sabbatsdagen. Det står till exempel i Apostlagärningarna 20, vers 7. På första veckodagen vore vi församlade till brödsbrytelse. Och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtala med bröderna, och samtalet drog ut långt in på midnatten. Man firade alltså nattvard den första veckodagen. Det var den dag också som den helige ande hade fallit över församlingen på pingstdagen. I första kor 16 säger Paulus att vi ska lägga av det vi vill ge åt Herren. Lägga av det den första veckodagen. Det hade kommit att bli en särskild dag för de kristna. Men det var inte så att den dagen ersatte eller var ett substitut för den judiska sabbaten. Man firade inte sabbaten som kristna ute i de olika församlingarna. Man firade heller inte sabbaten som någon motsvarighet som var lagstadgad för de kristna. Många kristna, ni vet, var ju slavar den första tiden och hade ingen möjlighet att ta någon egentlig fridag. Så det fanns inget val, man måste jobba. Hade man möjlighet att komma ifrån så gjorde man gärna det den första veckodagen. Och det blev så småningom det kristnas vilodag med tid för tillbedjan och gemenskap. Men det finns ingen undervisning i Nya testamentet om att söndagen eller någon annan dag skulle aktas för särskilt helig. Jag vet att i den kristna historien ibland har framförts sån form av undervisning, om man har gjort det till en lag. Men i Nya testamentet så finns det ingen antydan om detta. Istället så anklagar Paulus församlingarna i Galatien för att de så lättvindigt givit efter för judaisternas undervisning om att akta på dagar och på månader och på särskilda tider och år. Och i Kolosserbrevet så är han riktigt bekymrad över att de kolosserna låter samma sorts villolärare döma dem i fråga om mat och dryck, eller angående högtid, nymånad eller sabbat. Och anklagade om det för att de inte firade sabbaten. Nej, säger Paulus, den gammaltestamentliga ordningen med alla sina högtider, särskilda dagar och så vidare, det var bara en skuggbild av verkligheten i Kristus. Och nu har ni kommit till verkligheten i Kristus. Guds rike består inte i mat och dryck eller i särskilda dagar. Om fortfarande någon, däremot, säger han i Romarbrevet 14, vill göra skillnad på särskilda dagar, medan andra håller alla dagar för lika heliga, så må var och en vara fullt visst i sitt eget sinne, och ingen må döma den andra. Huvudsaken är att vi gör det för Herren. Paulus betraktade den yttre lagen som ett ok från vilken Kristus hade frigjort oss. Och han finner ingen anledning att pålägga de hedna kristna den judiska sabbaten. De hade ju Kristus. De hade ju uppfyllelsen av sabbaten. Den gammaltestamentliga sabbaten var bara en skuggbild på den verklighet som de nu hade funnit i Kristus. Och den kristnes vila, mina vänner, den handlar i första hand inte om yttre dagar, utan om en vila i Kristi fullbordade försoningsverk. Vi bör naturligtvis med tacksamhet hälsa att vi har möjlighet att samlas till gudstjänst och avskilja en dag så här i veckan till vila och gemenskap. Det är inte möjligt för alla ens i detta samhälle. Och det skulle kunna komma en lag som sa att inte heller det skulle vara möjligt längre. Man försökte ju en tid med 10 dagars vecka i Sovjet. Det gick inte. Det ligger en välsignelse i denna rytm, tror jag, som ligger i 7 dagars veckan med en vilodag. Men om det inte vore möjligt så skulle vi därmed inte behöva se oss som moraliska lagbrytare emot Guds bud. utan vi har frihet i Kristus att välja vilken dag som helst. Om tisdagen skulle bli möjligt att samlas till gudstjänst, skulle vi lika gärna välkomna den dagen, hoppas jag. För det viktigaste är inte vilodagen som sådan, utan vilan i Kristus, i Kristi fullbordade försoningsverk. Och låt mig få avsluta genom att läsa ifrån Hebreerbrevet 4, den första versen. Här är det viktiga. Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi allt som är fruktan se till att icke någon bland er en gång befinnas hava blivit efter på vägen. Tänk vad tragiskt om du har iakttagit söndagen noggrant och gått till kyrkan, men ändå inte funnit vilan i Kristus genom att förtröstansfullt ta emot hans försoning och lägga ditt liv i hans händer. Ta emot hans barmhärtighet. Den är Gud långt mer angelägen om att bevisa dig än att se dig iaktta eventuella yttre beteenderegler. Och Gud vill göra barmhärtighet med dig idag. Motstå honom inte. Bedröva honom inte som fariserna den här dagen i synagogan. Han vill ge dig vila från dina ansträngningar. Vila i hans försoning. Och när jag nu ber, får du lägga din hand i hans och ta emot hans barmhärtighet. Fader, vi tackar dig för den här dagen som vi har fått som vilodag. Och vi prisar dig för möjligheten att få samlas till gudstjänst. Vi uppskattar det verkligen, Herre. Men vi tackar dig samtidigt att vi inte är bundna av regler och yttre bud, utan att vi får leva i din barmhärtighet och att det går före allting annat. Och så vill jag tacka dig, Gud, för den som idag känner en längtan efter den här vilan i Kristus. En vila från egna ansträngningar, en vila från egna meriter, och istället lägga sitt liv på det fullbordade försoningsverket. Herre, vi tackar dig att för den kristne alla dagar är lika heliga och lika viktiga i vår tjänst för dig. Tack att du gör mening åt tillvaron och den grå vardagen. Hjälp oss att bevisa barmhärtighet mot varandra i din efterföljd. Amen.